inte här eller som kanske inte kunde komma på grund av sjukdom eller jobb eller vad det nu kan vara. Du välsignar var och en där de befinner sig. Och vi ber att du talar till våra hjärtan som du alltid gör trofast. Vi ber för de gäster som vi ska ha på söndag. Låt det bli en fantastiskt fin tid tillsammans med dem. Tack för det fina vädret. Tack för friheten vi har. Tack för allt som du ger oss, alla goda gåvor. Och nu ber vi bara att du öppnar upp skriften för våra hjärtan ikväll också. I ditt namn. Amen. Bara som en liten introduktion till... En liten introduktion till min egen predikan här. Så tänkte jag lite på hur sanning är en bristvara. Det är inte liksom man är där ute och det finns en massa människor som hävdar att de har sanningar och så vidare. Men vad vet man om det? Därför att sanning är egentligen bara det som man själv tror är sanning eller som man själv vill är sanning. Men jag tänkte på Guds sanning. Den finns där och den är tillgänglig. Vi kan verkligen upptäcka Guds sanning. Och den är också förståelig. Vi kan liksom lära oss de här sakerna. Det är helt fantastiskt. Och den är också tillämpningsbar. Och jag tycker bara det är helt underbart. Liksom i vårt sökande efter sanningen så ska vi inte ge upp. Därför att Gud verkligen vill uppenbara sig själv. För er som vet att den personen som uppfann glödlampan, han heter Edison. Och det sägs, eller jag kommer inte ihåg den exakta siffran nu, men det var hundratals gånger som han försökte att få det här att fungera. Och det funkade inte. Men han gav aldrig upp. Till slut fungerade det. Och idag, 100 år senare, eller vad det nu är, så har vi ljus. Och jag tänkte på det också att vi ska inte ge upp i vårt sökande efter Guds sanning. Därför att den finns där. Vi kan förstå den, vi kan tillämpa den. Och när vi lär känna Guds sanning, då får vi också en tillförlitlig, eller vi får ett ökat självförtroende. Därför att vi vet vem Gud är. Om jag vet vem Gud är, då vet jag också vem jag är. Därför att jag är skapad av Gud. Så det var några korta tankar. Men vi ska bege oss till Galaterbrevet. Och Galaterbrevet är precis efter andra Korinterbrevet. Och då säger någon, men var ligger andra Korinterbrevet? Det ligger efter första Korinterbrevet. Och det ligger efter Romarbrevet. Men Galaterbrevet är förmodligen beroende på, ja, svårt att säga, men Galaterbrevet tillsammans med Jakobs brev är förmodligen de två äldsta epistlarna i Nya Testamentet. Och det är en fantastisk bok med 6 kapitel. Vi började att undervisa från den här boken för några, eller egentligen för ganska länge sedan, men sen kom vi av oss och predikade en massa andra saker och så kom vi tillbaks till den nu förra torsdagen. Och då hade vi del 3. Det här blir del 4. Och vi skär ut så där en 5-6 versar varje gång. Så läser vi dem och dissekerar dem, som det heter i biologin. Man skär upp en liten mask, man dissekerar den. Men vi dissekerar Guds ord, vi skär upp det i små bitar och tittar på varje liten detalj, vad det säger. Så Galaterbrevets andra kapitel och versarna 11 till 16. Och innan vi läser dem så kommer ni ihåg att förra gången så sa vi att Paulus hade varit ute i vad vi kallar för, som en del av er har varit, Grekland, Medelhavsvärlden, detta område. Och han hade predikat under en ganska lång period. Och han var i princip säker på att det han sa var det rätta. Men för att bara bekräfta det så reste han till Jerusalem för att träffa de andra apostlarna. Och så hade de ett möte där, vi kan läsa om det i Apostlagärningarna kapitel 15. Och under det här mötet så la Paulus fram det budskap som han predikade. Och det visade sig då att det var samma budskap som de andra apostlarna predikade. Så de gick därifrån eniga. Och det var några saker som de... Det är egentligen en enda sak. Och det var att frälsningen är av nåd genom tro plus ingenting. Och det var egentligen det de enades om. Och gick därifrån med denna enhet. Och Paulus fortsatte sin gärning och det gjorde de andra apostlarna också. Så vi kan säga att Paulus evangelium blev granskat av de andra apostlarna. Och det blev godkänt av dem. Det var alltså samma budskap. Och han kunde gå vidare med den insikten. Så nu ska vi läsa andra kapitlet och verserna 11-16. Men när Kefas, det är alltså ett annat namn för Petrus, kom till Antiochia, gick jag öppet emot honom, det är alltså Paulus som talar, eftersom han stod där dömd. För innan det kom några från Jakob, Jakob är ett annat, jag får förklara varje vers. Jakob är alltså ett annat namn för Israel. Innan några från Jakob brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit drog han sig allt mera undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för de omskurna. De omskurna är alltså judarna. Även de andra judarna hycklade på samma vis. Så att till och med Barnabas drogs med in i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning sade jag till Kefas inför alla. Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningen att leva som judar? Vers 15. Vi själva är visserligen judar till födseln och inga hedniska syndare. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus, Jesus, för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. För genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Jag tänkte på eller titeln för kvällens budskap här är vad jag kallar för ersättningens lag. Ni vet, när man har någonting som inte är bra så får man det ersatt med någonting annat. Det är egentligen det som vi ska tala om här. Hur vårt syndiga liv blir ersatt med ett liv av rättfärdighet som ges av Gud. Men när jag tänker på, eller när vi tänker på kristendomen eller kristenheten, så skulle jag vilja påstå att majoriteten av alla kristna där ute, de mäter sin andlighet genom någon slags lista av vad som är rätt och fel eller syndiga saker och så vidare. De här sakerna kan vara rätt och de här sakerna kan vara fel, och beroende på hur mycket jag kan leva upp till den här listan eller hur lite jag gör de här grejerna som är på den felaktiga listan och hur mycket jag gör av de grejer som är på den bra listan. Det är ungefär så som mitt kristna liv värderas. Hur bra lever jag upp till det här? Och problemet med sådana listor är att de bidrar ingenting till vår andlighet. Den hindrar den egentligen, därför att när den fallna mänskliga naturen kommer under lagen, det vill säga gör inte detta, avstå från det här och så vidare, då är det någonting inom oss som föds som säger gör det mera. Och det är ganska intressant, men om ni inte tror mig så kan ni se när ni är ute och går och det finns en förbudsskylt någonstans, gör inte det här. Omedelbart så väcks en tanke inom, jag ska göra det här. Och det är liksom den här, vad vi kallar syndanaturen eller köttet, den fallna människan. Att det är någonting som gör att när någonting är förbjudet, ja, då blir det extra intressant. Så att när människan kommer under lagen, och det är inte det att lagen i sig är dålig. Det är ju Gud som har gett lagen. Den är god. Den bara reflekterar hans helighet. Men när vi försöker bli rättfärdiga genom att följa lagen, i vår egen kraft. Och så vi skryter över det om vi lyckas bra i våra egna ögon. Eller blir fördömda när vi misslyckas med det. Om vi inte gör det i våra egna ögon. Då är det inte bra. Därför att rättfärdighet kommer, som vi vet, inte genom att följa laggärningar, utan genom att tro på honom som gör oss rättfärdiga. Den gåva som vi får. Och vad jag presterar som kristen på utsidan bevisar egentligen inte så mycket vad som pågår på insidan. Det kan göra det. Men jag kan också fejka saker. Det vill säga, jag växer upp i ett visst sammanhang. Jag lever i en viss kultur. Jag vet att det finns vissa förväntningar på mig. Och det är fullt möjligt för min fallna natur att vara moralisk, vara duktig och göra saker som kanske man tycker är kristna eller bibliska och så vidare. Men det kan vara så att jag egentligen bara av någon anledning försöker göra detta till det yttre. Så vad som verkligen är viktigt, det är att insidan förändras. Men om insidan förändras, då kommer också utsidan att göra det. Men då är det också äkta. Så det är därför som vi talar om den här ersättningens lag. Att det är inte någonting jag presterar i min egen kraft, utan det är någonting som Gud ger till mig. Och vi berättade tidigare här i Apostlagärningarna 15 att det var det här mötet i Jerusalem, och det var en sak som beslutades där. Och det var att enligt skriften, enligt vad lärjungarna hade lärt sig av Jesus, så kom rättfärdigheten till människan genom nåd. Det vill säga, var och en som tror att Jesus är Guds son, att han kom in i den här världen för att dö för syndare, att han dog på korset, att han utgöt sitt blod för oss. Om vi tror på det, en enkel troshandling, då får vi hans rättfärdighet given till oss som en gåva. Och det intressanta var att alla de här människorna som följde Paulus vart han gick, Bibeln kallar dem för fariser. De var alltså lärda män i skriften. De var de andliga religiösa ledarna i Israel. De hävdade att de kunde tolka skrifterna. De hävdade också att de levde ett rättfärdigt liv. Och även om de inte levde 100% perfekt enligt dem själva, vilket de kanske trodde ibland, ibland inte, så levde de i alla fall långt mycket bättre än den genomsnittliga människan. Så på det sättet så hade vi de här fariseerna. Och det intressanta var att vissa av dem kom faktiskt till tro. Men de gav inte upp sin laglära. Utan de sa liksom att ja, men det är jättebra att ni har trott på Jesus, och det gör vi också. Så de var frälsta, de var kristna. De var liksom en del av församlingen. Men de ville ändå att de som kom till tro, judarna givetvis, men även hedningarna, att de skulle följa vissa regler som Mose hade gett och så vidare. Och de följde Paulus vart han gick. Men det fanns en skillnad nu. Och det var att de undervisade inte, för det hade redan blivit bestämt, att rättfärdiggörelsen kommer av nåd. Utan nu undervisade de istället att helgelsen kommer av laggärningar. Det vill säga att du blir frälst genom att tro på Jesus. Men sedan för att växa i din tro så behöver du följa lagen. Du behöver bli omskuren. Du behöver följa Mose lag och så vidare. Så det var liksom samma lära. Det var bara liksom att det var en typ av fångenskap, andlig fångenskap, som man gick från till en annan typ av fångenskap. Och nu ska vi se här vad det står i verserna 11-13. Vi läste dem förut, men Petrus, som var ledaren bland apostlarna, vad gör han? Jo, han förstod det här liksom att hedningarna var frälsta på samma sätt som judarna. Det fanns inte längre liksom någon skillnad mellan dem. Och han åt med dem, han umgicks med dem, han förstod de här principerna, det var inga problem. Men sen kom det några, som det står här, från Jakob, det vill säga de kom, de var alltså judar, de kom från Jerusalem. Och helt plötsligt så, Han visste liksom att de förde med sig den här läran, att de ändå ville separera judarna och hedningarna och så vidare. Och vad gör han? Jo, han slutar att äta med hedningarna. Nu helt plötsligt, ja, okej, alla judar, vi sitter här borta och alla hedningar sitter där borta. Och Paulus ser det här och tänker, men hallå Petrus, du gick 3,5 år med Jesus. Du har varit ledare för apostlarna. Du vet vad som gäller. Och nu helt plötsligt så förnekar du den här sanningen. Och jag tänker på hur Petrus förnekade Jesus tidigare, men då var det för att rädda sitt eget liv. Och det kan vi förstå. Vi vet att många människor kanske förnekar sin tro därför att de är förföljda, hotade till livet. Naturligtvis så är det förståbart att man förnekar tron, men många gör det inte ändå. Men man kan förstå det. Men nu så handlade det inte om hans liv. Nu handlade det bara om hans rykte. Men han var beredd att förneka sin tro på grund av att han inte, eller för att han skulle kunna rädda sitt rykte. Och han visste precis vad som gällde. Men nu inför de här judarna så kompromissade han. Och naturligtvis så vet vi att vi alla kompromissar hela tiden i vår kristna tro. Det vet ni själva, liksom många gånger man står upp för några saker, liksom, oh, jag ska aldrig, liksom Petrus sa, jag ska aldrig förneka dig Jesus, aldrig någonsin. Jesus sa, aha, okej, okay. Innan tuppen har galet kommer du gult, kanske man säger, galet, tuppen gult, så kommer du att ha galet, som galet eller gult? Gult. Jag kommer inte ihåg. I vilket fall, vi får ta en svenska lektion här efteråt. I alla fall så gav han upp det här. Och jag tänker på laglighet. Det är verkligen den kortaste vägen till hyckleri. Vi är så snabba liksom att vara lagiska. Och det är intressant att lite längre fram i Galaterbrevet, 5 kapitlet, den 7 versen, så skriver han att ni började bra, det vill säga galaterna. Vem har nu hindrat er så att ni inte längre lyder sanningen? Och det är intressant här att det här ordet för vem, det står faktiskt i singular i grekiskan. Och det betyder alltså att det var någon person, en enda person, som helt plötsligt började undervisa de här grejerna. Som nu hade lett hela församlingen i den här felaktiga riktningen. Är det inte intressant liksom att vår påverkan, både på gott och ont, kan vara så stor? Tänk på ansvaret människor har som ledare, men inte bara som ledare, vem som helst, att ha den sunda läran. Och jag tänkte på hur den här lagiskheten, den har liksom plågat Guds församling i alla tider. Och även inom protestantismen så har vi sett liksom hur det här är. Jag vet inte om någon av er har varit i Genève någon gång. Det var ju Calvins stad. Han var ju fransman egentligen. Han levde i Schweiz. Och han var tillsammans med Luther en av de stora reformatorerna. De två största. Och alltså, han styrde staden med järnhand. Alltså. Om du inte höll dig till vissa regler, om du inte gjorde som han sa, stenhårda straff inklusive avrättningar. Och liksom att det är helt otroligt egentligen hur den här lagiskheten har präglat kyrkan från i princip första stund. Direkt efter att apostlarna försvann eller dog, alltså det dröjde egentligen ingen tid alls förrän kyrkan var helt och hållet i mörker. Och Paulus skriver här, eller det står rättare sagt i Apostlagärningarna 15 och vers 10, att varför försöker ni lägga ett ok på lärjungarna som ni inte själva förmår att bära? Alltså det här oket talar om judarnas lag. Varför försöker ni judar lägga på hedningarna en lag som ni inte själva har lyckats leva upp till. Men nu vill ni få hedningarna att göra det. Och jag tänkte på just det här liksom att det är lätt att lägga en börda på någon annan. och säga att gör det här, någonting som jag kanske inte själv kan leva upp till. Så det första vi ser här är att Petrus hyckleri blir uppenbarat. Och Paulus, han är inte rädd för någon. Och han ställer sig upp, bokstavligt talat, inför alla och säger: Petrus, det du gör, det förtjänar verkligen en tillrättavisning. Du vet verkligen vad som gäller. Och ändå så hycklar du på det här sättet och gör skillnad mellan judar och hedningar när du vet att det inte finns någon skillnad i församlingen, i Kristi kropp. Men det andra vi ser här, det är att Petrus hyckleri blir uppenbarat. Men i versarna 14-16 så ser vi hur Petrus, det finns faktiskt ett ord som heter så här, heresi, blir utpekat. Och det betyder alltså falsk lära. Och här ser vi hur en del av evangeliets sanning är att vi är fria från lagen. Och när Bibeln talar om att vara rättfärdig så talar den inte om att vi är rättfärdiga i allt det vi gör. Utan Bibeln talar om att vi är förklarade rättfärdiga. Det vill säga, när vi tror så ser Gud att jag använder den tro som jag har, och han i sin allsmakt i den himmelska domstolen förklarar mig rättfärdig. Det är ingenting som jag kan påverka själv, det är ingenting jag kan lägga till eller ta ifrån någonting från, utan allt jag kan göra är att ta emot i tro. Och det är vad Bibeln säger om rättfärdighet. Den talar om en rättfärdighet som har med vår ställning att göra, men den talar också givetvis om en rättfärdighet som har med vårt handlande att göra också, rent praktiskt. Men det kommer sen. Först blir vi rättfärdigförklarade. Och det är väldigt intressant. Det fanns en man som hette Augustinus, och han var en kyrkofader. Han levde från 350 till 420 efter Kristus. Och av alla de här olika kyrkofäderna så var han förmodligen den största, den mest inflytelserika. Han var en briljant man, fantastisk intellekt, oerhört duktig på många, många olika sätt. Men han var intressant därför att han var väldigt påverkad av grekisk filosofi. Och alla människor är påverkade av sin tid. Om ni inte tror det så kan jag lova att ni och vi är det också. De strömningar som finns, liksom, vi blir påverkade av det. Och han var påverkad av sin tid, den grekiska filosofin. Och en av de saker som Augustinus sysslade med, det var allegorisk bibeltolkning. Allegorisk bibeltolkning är alltså att man tolkar Bibeln symboliskt, inte bokstavligt. För grekerna, de hade den här liksom att synsättet att bakom allting fysiskt så fanns det en högre andlig verklighet. Och det var den som var det viktiga. Så det materiella var egentligen inte bra. Så om vi är materiella, fysiska, kroppsliga människor så är det egentligen inte så bra. Utan det som är bra, det är det andliga. Och det var det man fokuserade på. Och då fördes det här tankesättet in också i bibeltolkningen. Så istället för att tolka Bibeln så som den är. Och ibland så talar Bibeln om symboliska saker. Och då, men då uppenbarar den det själv. Det är liksom uppenbart. Det står så att det här är symboliskt. Men nu börjar man tolka allt symboliskt. Även om skriften sa någonting som var helt uppenbart så fanns det en dold, högre andlig mening. Det här var Augustinus grej. Och han har påverkat både den katolska och protestantiska världen hela västvärldens kristenhet på ett otroligt sätt när det gäller att tolka Bibeln och se på olika saker. Och han kunde latin, men han kunde inte mycket grekiska. Och hans idé, det var att när Bibeln talar om rättfärdighet så talar han inte om det som ett juridiskt utslag. Du är rättfärdig därför att du har använt din tro. Utan han såg det som en process att man blir rättfärdig, en livslång process. Och vi förklaras inte rättfärdiga utan vi blir rättfärdiga genom att arbeta på det. Och så här levde kyrkan i 1000 år. Tills 1517. När en kille som heter Martin Luther dök upp. Vi firar 100-årsjubileet, eller 500-årsjubileet nu av Martin Luther i år. Faktum är i slutet på oktober så blir det 500 år sedan den här unge munken tog i Tyskland och spikade upp de här 95 teserna på dörren. Inte för att han ville starta en ny kyrka eller ett nytt samfund, men därför att han ville reformera kyrkan. Och sen blev det så att de som följde hans bibeltolkning, de blev lutheraner, de blev protestanter. Men det var inte hans tanke från början. Han ville bara reformera kyrkan för han var så långt fallen. Och hans stora grej, det var egentligen detta att rättfärdiggörelse kommer genom tro. Det är av nåd. Det är inte en process utan det är ett juridiskt utlåtande. Och katolska kyrkan och många gånger protestantiska kyrkor också, där man tror att det här är en livslång process där man blir rättfärdig. Och i katolska kyrkan så är det till och med så att lyckas man inte i detta livet så har man en tid på sig också i skärselden som inte har något bibliskt stöd överhuvudtaget. Men det är den här rättfärdighetsprocessen fortsätter där. Och den är så främmande för Bibeln. Och det var det här som protestanterna protesterade mot. Och det är intressant också att se här hur det finns en rättfärdighet som är praktisk. Det vill säga att jag växer i mitt kristna liv. Men det är en annan sak. Det kallar vi för en progressiv helgelse. Det vill säga att vi växer. Det är resultatet av att mitt liv har blivit förändrat. När jag tror så blir jag rättfärdiggjord. När det nya livet kommer in i mig. Och det nya livet ska jag tillägga får börja växa. Då händer någonting i mitt liv. Och det är då som jag blir progressivt. Det vill säga stegvis rättfärdig. Eller vad heter det? Helgad. Det betyder att jag blir avskild. Jag lär mig vad som är rätt och fel. Gud visar mig. Och jag växer steg för steg. Och det är väldigt intressant att det här undervisade katolska kyrkan. Att rättfärdighet är en process. Det är en livslång process som inte ens avslutas i detta livet. Och då måste vi ha skärselden till hjälp. Och sen så småningom så är jag rättfärdig och då kan Gud släppa in mig i himlen. Protestanterna sa nej, Bibeln undervisar inte det. Bibeln säger att rättfärdighet kommer till människan omedelbart i det ögonblick som du tror. Pang, bom. Nu är du rättfärdig. Skulle du dö i det ögonblicket så är du med Gud i himlen. Det är exakt det som skriften säger. Ingenting mera, ingenting mindre. Och det trodde man på. Men, vad var det som hände? Jo, Calvin, Arminius, som var hans lärjunge men gick emot honom lite senare. De fick sina egna varianter på det här. Och de liksom kom under press liksom. Och de var barn av sin tid och de var tvungna att liksom på något sätt kompromissa. Och Augustinus lära fanns i botten. Så istället för att vända sig från katolska kyrkans lära till Bibelns lära, så vänder man sig från katolska kyrkans lära till Augustinus lära. För att de tänkte att, och vad säger Augustinus? Jo, han säger att bakom alla bibelställen som är uppenbara så finns det en dold, djupare sanning. Okej. Titta då vad han gör med Matteus 24. Tidigare hade Augustinus trott på ett bokstavligt tusenårsrike, precis som judarna väntade på, precis som Bibeln talar om. Och de första 300 åren så trodde kyrkan på det. Att Jesus kommer tillbaks, sätter upp sitt rike och styr från Jerusalem i 1000 år. Och då står det så här i Matteus 24, vers 13. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Vad betyder det? Jo, det betyder att Jesus talar till lärjungarna. Lärjungarna var judar. De frågar honom hur den yttersta tiden ska se ut. Han säger att det kommer en tid av vedermödan. De visste ingenting om kyrkan. Kyrkan var inte ens uppfunnen, om jag nu uttrycker det i dem. Han hade gett en liten sån där förebild eller liten idé om att det skulle komma i kapitel 18. Jag ska bygga denna församling. Men de visste fortfarande inte. I deras ögon, i deras liv, i deras sinne, så var det Guds rike man väntade på. Det messianska riket. Och han säger här att innan det kommer, och han visste naturligtvis att församlingen skulle finnas med i bilden, men de kunde liksom inte, men de säger att innan det så kommer det en tid av vedermöda. En svår tid, som svårare än någon tid världen har gått igenom. Och han talar till dem som judar, att de judar och människor som lever under den här vedermödan, om de överlever den här perioden fysiskt, då kommer de att gå in i riket. Så det här ordet där det står att du blir frälst, det är alltså det grekiska ordet som betyder frälst, precis som i svenskan. Frälst kan betyda räddad i största allmänhet. De blir alltså räddade från denna vedermöda och blir intagna i Guds rike. Det är det han talar om. Men Augustinus säger nej, det finns inget sådant rike. Han allegoriserade det och säger, vi lever redan i tusenårsriket. Vi lever redan i vedermödan. Varför kan vi leva redan i tusenårsriket? Jo, det är för att Jesus besegrade Satan på korset. Och hur kan vi leva samtidigt i vedermödan? Jo, det är för att vi har en massa svårigheter i det här livet. Så han sa, det behöver inte vara 1000 år, det behöver inte vara 7 år. Han blandade ihop alltihopa. Guds stad finns det en bok som heter. Och det är där han blandade ihop alltihopa. Och han övergav sin bokstavliga tolkning av Bibeln till den allegoriska. Och därför så sa han att den här versen, den talar ju om våran andliga frälsning. Okej, okay? Så det betyder att du måste hålla ut till slutet för att bli frälst. Men det talar inte om det. Det talar om vedermödan. Det talar om att överleva den fysiskt så att du blir räddad in i riket. Det är det som Jesus talar om till sina judiska lärjungar. Det är hela deras koncept. Men inte i Augustinus värld. Så Calvin och de andra, de tittar på Augustinus och kanske mera på Augustinus än Bibeln. Och på något sätt så tittar de på den här biten och de säger att håller ut till slut. Så Calvin, han säger, och det är lite ovanlig lära för oss, han säger att om jag håller ut till slutet, det vill säga jag bär frukt i mitt liv, jag är en riktig kristen liksom, jag gör inga riktiga tavlor så här, ja då bevisar det att jag var en sann troende. Men efter honom kom en man som heter Jakob Armenius och han motsatte sig Calvins lära. Och han sa liksom att Calvin, han tror inte att det finns någon fri vilja. Han tror att vissa människor är förutbestämda för att gå evigt förlorade, dubbelpredestination och så vidare. Och då sa han så här, jag tror inte på det, jag tror på människans fria vilja. Och med den fria viljan så kan jag bli frälst, men jag kan också förlora min frälsning. Så med andra ord, han sa att om jag inte liksom lever rätt hela vägen, ja, då håller jag inte ut i slutet, då blir jag inte frälst. Så den en katolska kyrkan undervisade att du måste bära frukt. Du måste liksom få leva ett liv som är gott och fint och bra, liksom enligt Bibeln, då kan du vinna din frälsning så småningom. Calvin sa, okej, om du håller ut till slutet och bevisar att de här gärningarna, den här frukten, allting liksom består, ja, då var du en sann troende. Och Armenius sa, nej, men självklart är det så att den som inte håller ut till slutet, han eller hon kommer då att förlora sin frälsning. Så i ett fall så handlade det om att vinna frälsning genom gärningar. I det andra fallet så handlade det om att bevisa genom gärningar att jag är en riktig troende. Och i det tredje fallet så handlade det om att ha gärningar för att behålla sin frälsning, att inte förlora den. Så vi ser hur nästan hela kristenheten på något sätt ser frälsningen som någonting som kräver gärningar. Protestantismen säger inte det, men i praktiken så är det ändå det som gäller. Och jag tänkte lite grann på, jag vet inte om ni har träffat en av människor ibland, men jag säger, är du frälst? Ja, det är okej. Och hur kan du veta det då? Ja, det är för att jag har ju trott på Jesus och det han lovar. Ja, men vadå liksom, är inte det lite sådär självrättfärdigt att bara stå där och säga att du är frälst liksom, va? Det är ju, jag menar, tänk på alla som ödmjuka människor som jobbar på sin frälsning och du bara står och säger att du är frälst. Eller tänk på alla de som liksom jobbar för att bevisa att de är frälsta. Eller alla de som jobbar på att behålla sin frälsning, inte förlora den. Liksom, tänk på alla dem och du bara står där och säger att bara för att du för 24 år sedan någonstans liksom såg det här löftet och trodde på det. Nu är du en liksom sann kristen. Är det lite självrättfärdigt? Har ni hört det resonemanget många gånger? Men det är inte, det är liksom, det är inte... Paulus säger att vi skryter inte. Men han säger, om vi skryter, vad skryter vi om då? Om Jesus. Vi skryter om att han har gjort någonting som inte jag kunde göra. Nämligen att betala priset för mina synder. Och jag har bara tagit emot det han har gjort för mig. Ingenting mera. Om det är skryt, ja, då må det vara så. Men det finns ingenting jag kan skryta om. Jag har bara tagit emot en gåva. Här är den. Tack. Jag tog den. Och någon säger, men det är ju bara att göra det allt för enkelt. Det är just det som är problemet. Det är så enkelt. Det är så superenkelt. Och det intressanta är att i 1 Johannes 5:3 så skriver Paulus, nej, Johannes måste det vara, om det är Johannesbrevet. Han skriver väldigt uppmuntrande ord. Han säger att ja, nej, men det är lugnt. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn. Kan det vara enklare? Och versarna innan, ni som tror på detta, vad är detta? Guds vittnesbörd, faderns vittnesbörd om sin egen son. Att han var Gud själv som kom in i världen och dog för människornas synder. Om jag tror på detta och har trott på detta, då kan jag med förvissning säga att jag är ett Guds barn. Att jag tillhör honom. Och jag kan rent av skryta över detta. Inte på grund av något jag har gjort, men på grund av det Gud har gjort för mig. Och det kom till, vet ni vad en kliché är för någonting? Det är sån där, vad ska jag säga, lite ett snappigt uttryck, ni vet liksom, någonting. Och då sa man så här, att frälsningen är av tro allena, men den frälsande tron är aldrig ensam. Med andra ord, en sann tro har alltid sällskap med någonting, vadå? Jo, goda gärningar. Okej, det tror vi och det hoppas vi. Bibeln säger att alla människor kommer att, eller alla, förlåt mig, alla troende, alla kristna kommer att motta något litet mått av beröm från Gud. Men hur litet är det? Kommer detta att vara synligt och märkbart i människors liv? Är jag förmögen att tala om bara genom att titta på en människa om den personen är frälst eller inte? Jag kan inte. Jag kan inte vara den domaren. Gud vet. Har den människan trott? Ja, då vet, eller kan vi veta om detta. Vi kallar det för en objektiv försäkran om min frälsning. Men många säger, men det måste till en subjektiv försäkran om min frälsning också. Det vill säga, jag måste på något sätt pröva mig själv om jag bär frukt tillräckligt mycket. Men vem avgör det? Vad är det för? Då är jag tillbaka på den här som vi sa i början. Så mycket av kristenheten handlar om en lista. Som är, jag har en lista på det som är rätt. Den ska jag följa. Jag har en lista på det som är fel. Den ska jag undvika. Och hur väl jag nu uppnår de här målen. Ja, det är ungefär så god som jag är som kristen. Det handlar inte om det. Det handlar om ett liv som jag har fått motta som en gåva. Och när jag upptäcker detta så borde detta ge mig en sådan glädje och tacksamhet och entusiasm att jag kan inte undvika att gå till den här boken och lära mig mer om honom som har frälst mig. Och jag kan med tillförsikt säga idag att om jag har trott detta löfte, att Gud sände sin son in i världen för att dö för våra synder, inklusive mina, om jag har trott på honom att han dog för mina synder, då är jag ett Guds barn. Och jag kan kalla mig själv ett Guds barn. Och detta är också den sanning som jag måste ständigt påminna mig själv om. Därför att ingenting i den här världen kommer att uppmuntra mig i den riktningen. Utan liksom tvärtom. Den här världen vill, precis som vi läser om i Galaterbrevet, den vill föra oss. Om jag kommer ut ur en form av fångenskap så vill jag föra mig in under en annan form av fångenskap. Men det är den här friheten som Gud har kallat oss till. Inte en frihet att synda. Inte en frihet att leva avskilt från Gud. Men vi har fått evigt liv. Och det här eviga livet är förutsättningen för att utsidan ska förändras. Min insida har redan blivit förändrad. En gång för alla, i ett enda ögonblick. Nu blev jag rättfärdig därför jag trodde. Det var det som protestantismen handlade om. Det var det som protestanterna förde fram. Men väldigt snart så backade man. Väldigt snart så blev man insnärd i de här allegoriska tolkningarna. Och började tänka om det här på det här sättet att den som håller ut i slutet ska bli frälst. Är det ändå så som katolikerna säger att jag måste på något sätt vinna min frälsning? Är det som en del säger att jag måste bevara min frälsning, att jag kan ramla ur den? Eller är det som en del säger att jag måste bevisa frälsning? Alla de här lärorna florerar där och håller människor i fångenskap. Men vi har ett budskap. Det är Bibelns budskap. Det var det som Paulus slog fast. Han sa det en gång för alla att frälsningen är av nåd och den är av nåd genom tro. Ingenting mera, ingenting mindre. Så det var de här tankarna som Paulus framförde. Ersättningens lag. Ingen blir frälst genom laggärningar. Utan allt vi kan göra det är att ge Gud allt och så ger han oss sig själv. Jag ger honom all min synd. Jag får av honom hans egen rättfärdighet. Jag ger honom döden så att säga. För att jag är andligt död. Jag får av honom liv. Därför att han är livgivande. Det är ett utbyte. Det är en ersättningens lag. Istället för en lag som var skriven på stentavlor. Som ingen människa kunde leva upp till. Den var bara given för att uppenbara hur syndiga vi är och hur oförmögna vi är att leva upp till vad som Gud förväntar sig i sin helighet. Den lagen är inte ond i sig, men den blir en förbannelse när vi tror att den lagen kan frälsa oss. Och vad som nu händer är istället att han ger oss frihetens lag. En lag som han redan har uppfyllt. Nu ger han oss sin ande som redan har uppfyllt Guds lag. Och nu kan vi leva av den, leva i frihet. Så Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem. Att vi ska förstå dem, att vi ska växa i dem allt mera, Jesus. I ditt namn, amen. Amen.